Hallo,
Willkommen,
ich bin Alan.
bienvenue, willkommen im Cabaret. Känns lite som att jag gör en liten pastisch på det svenska tv-priset Kristallen. Eller?
Verkligen, det ska
Tack.
vi prata mycket om,
Det är
tänker
som
jag.
är, jag är lite Petra Mede, in spe.
Ja,
Det var svårt till och med för henne att
exakt.
vara lysande på den där galan, måste jag säga. Med det här kaffe och kafferepet som stod bakom.
Hur kan du ge bort halva liksom ämnet nu innan vi hade ens dragit igång? Alltså det här är ju problemet med dig, Anna Söderlund. Du vill ju äta upp konfekten innan den ens har landat på bordet.
Konfekt, bien vi konfekt. Ja, då håller vi lite mer på den.
Ja, det var ju tur att inte du var Kristallen
Nej, det behöver vi inte säga.
programledare, för att även om det var sisådär, så om du hade stått bakom spakarna, då hade det ju varit rena kaféprogrammet. Det hör man ju.
Ja, jag måste ju också säga att jag blir ju faktiskt... Hon denna där. Petra Mede är en av de få svenska programledare som kan få mig att så här, både skratta till och skämmas lite hemma i tv-soffan, som inte är allt för nedsliten nu för tiden i det här hemmet. De gick fram. Ja, vad har du gjort sen vi såg sist?
Jag vet inte. Det känns som att jag har försvunnit i 10 dagar.
Jag
Jag vet
vet,
inte,
jag
alltså,
vet.
riktigt, jag har faktiskt ingen aning om vad jag har gjort. Jag kan inte så här, just nu är jag så jobbkomad utbränd. Så jag kommer typ inte ihåg vad jag har gjort. Skulle du fråga mig vad jag gjorde i helgen, skulle jag nog på rak arm inte kunna svara.
Det är helt sjukt.
Ja, du har sålt en sommarstuga.
Ja, alltså, gud, sommarstuga. Du nedvärderar honom, henne. Gud, du lät
Fritidshus,
verkligen som att det är så här,
friggebod.
nej, det lät som att så här, nu när skiten är såld, nu kan vi bara nämna vid sitt rätta namn. Nej, ja, nu är det sålt och...
Hur känns det då? Du och Öyn, ska ni skiljas åt nu? Du och Öyn.
Jag vet inte, det är lite som när man så här, när man var yngre och tog slut med en kille och man visste inte att man gjorde, om man gjorde för att killen inte var tillräckligt het. Eller fast man verkligen inte var kär i honom längre. Så är jag lite med Öyn just nu.
Oj, oj, oj,
Förstår?
spännande.
Ja, jag tycker det. Men jag tror också att du vet ju hur det är själv när man har så här bestämt sig för att sälja. Man håller på och fixar och... Ja, men du vet, in i det sista, målar, försöker få tag i människor som kan hjälpa en och fixa det. Man målar dörrar, man klipper gräs. Man försöker liksom få stället att se ut som $1 million. Och sen helt plötsligt så är det över innan visning, liksom. Det blev bara
Det är väl
lite...
fantastiskt?
Ja, det är lite som ett sånt... Jag kommer ihåg när jag... känns så elakt. Men jag var ihop med en kille, han var typ... Han måste ju ha varit 18 för han körde taxi. Och jag måste då ha varit så här, ja men 16 då, gick i första ring. Och vi skulle då...
Skulle du idag hoppa in i bilen med en 18-årig taxichaufför? Förlåt, jag måste bara fråga.
Vad sa
Nej, men
du?
det kunde man ju gjort på 80-talet, men idag skulle man ju inte göra det.
Nej, jag vet. Men det är så mycket som är otroligt mycket förändrat. Man frågasatte inte så mycket, man hakade liksom bara på. Ja, jag pratade om det
Ja,
där.
fortsätt.
Ja, hur som helst, vi skulle gå hem då. Ja, men han hade någon etta där på Hornsgatan och ja, men vi skulle väl ja, få till det lite där då. Sunka ettan på nedre botten. När man inte såg ut genom fönstren. Och så satte jag igång och hånglade lite och sen så bara så blev det tyst. Och en liten puff, men lite som en pyspunka. Du vet, så här. Jag var lite het.
Vart då ifrån?
Från nedre regionerna. Från hjulen.
Från hans eller från dina?
Från slangen.
Från slangen? Nej.
Stå upp nästa. Norra Brunn ringde. Och vill ha 80-talshumor tillbaka. Nej, men hur som helst.
Jävligt limiterad publik.
Ja, okay. Mycket limiterad. Det är du. Du och din mamma.
Du och Robin Brobergs alla ex.
Ja, gud, det måste vi prata om också. Herregud.
Oj, oj, oj.
Ja, och då så var jag så där, jaha, vad hände nu då? Nej, men då var det klart liksom. I kudden. Han liksom inte... Det blev ingenting av det. Blev ingenting av det.
Och vad har detta med Gotland att göra? Jag får inte ihop det riktigt.
Nej, det förstår jag. Du är inte inne i min hjärna.
Nej.
Nej, jag menar att när man har en visning som inte ens blir en visning, så känns det lite som att man fick pyspunka. Och då ville jag göra en liten tillbakakaka. En liten anekdot om en jämförelse som jag verkligen skulle förstå.
Okej, ja, ja. Jo, nej, men jag fattar. Men betyder det då att det var ett dåligt samlag, din visning? Eller var det ett glatt samlag? Alltså, det kan ju även ett kort samlag vara.
Precis, för honom var det ju det. Och, nej, men samtidigt så vet du själv när det blir budgivning och det är ju ganska nervpressande alltså. Och nu ska någon lägga, ska ingen lägga. Och det vet du ju själv, det är liksom... Ja, det kan göra skillnaden på mycket liksom, såklart, vad man får för pris och sådär. Men det känns också som härligt att lämna med flaggan i topp. Och ja, vi får se vad som händer. Det känns inte som att det är någon brådska, tycker jag. Nu får man vila lite i det här. Och det var så roligt, det var en fembarnsfamilj som köpte huset med barn mellan 3 och 17.
Jag måste läsa upp ett lyssnarbrev här och gratulera såklart till din försäljning, kära vän. Så tacksam för ert... Framförallt ska det bli spännande att se vart du tar vägen nu. Vart någonstans kommer du gå och känna in vart du hör hemma? För du är ju en person som känner mycket. Jag känner det, livet rinner i mig, det är du. Mm-hmm. Jag känner... Här är jag född, här levde jag ett annat liv. Sån är du.
Är det jag?
Ja, men du är ju en sån där som säger så här har jag bott i tidigare liv, kvinna. Det är du, signifikant.
Ja.
Vadå? Håller du inte med?
Jo, det kanske
du skulle, annars finns det ju ingen annan som kan ligga under en PMS och känna sig som en tantalura som är
pointad. Nej, men jag tror ju att jag har varit i alla fall kanske inte en dronning, men en matrona.
Ja, för nyss var det ju en bondmora som levde och plågades.
Ja, men det har varit många olika liv. Det har varit många olika liv.
Okej, så vi får se vad nästa liv tar vägen då. Vart det har levts någonstans. Nu är ju uppenbarligen stängt Gotlandslivet för ett tag framöver.
Ja.
Okej, nu ska jag läsa. Så tacksam för ert senaste poddavsnitt där ni belyser det utbredda problemet med sjukdomsbenämnda livskriser. Jag har i många år jobbat som chef med och för unga människor, där det är idag väldigt utbrett med problemet psykisk ohälsa. Det är en fin linje mellan att vilja förklara vad som ingår i livet och avgöra om det verkligen behöver vård. Jag som 40 plus, precis som ni, har ingen annan inställning till att just behandla livskriser och acceptera vad jag precis upplever att många yngre har. Detta trots att många av deras föräldrar är typ min ålder. För några år sedan hade jag äran att få vara på en föreläsning med den fantastiska Ulf Lidman som pratade om just detta. Tipsar alla att ta in honom och prata just om livskriser versus sjukdom. Trogen lyssnare, älskar er, ni smarta, roliga och analyserande.
Tack!
Tackar. Ja, men spännande. Det verkar ändå som att ämnet har dragit igång lite. Det är ganska många DM på det här, inte så många kommentarer med både liksom smekningar och späkningar, håller jag på att säga.
Jag har fått också några DM om att de tycker att det är bra när vi går in lite clinch, som när jag anklagade dig för dubbelmoral i avsnittet.
Ja, men det verkar vara så finns ju en sida utav våra poddlyssnare som är Ann och så finns det en annan sida som är Anita. Och de tycker ju uppenbarligen om när vi duar till varandra. Precis som när jag duade till dig en morgon när du var jävligt sen.
Ja, men det var ändå lite roligt för jag svarade ganska kort. Tack för beröm. Intressant. Ja, men alltså, det var inte meningen att vara kort. Jag bara... hade varken ork eller tid eller lust att gå in i någon, något långt svar. Så jag säger tack för att du kommer med intressant feedback och sådär, kram, kram. Och då så ser hon tillbaka och säger, ja, jag skulle skicka till Anita också, men jag har inte hennes mail. Keep up the good work. Ungefär som att hon hade liksom snackat skit om dig och jag blev förnärmad och skulle hon be om ursäkt.
Nej,
jag tyckte det var lite gulligt. Så det var inte det att hon liksom, Anita, utan det var bara att hon... Nej, hon ville bara säga att hon tycker att det är härligt att så få liksom, kvinnopoddar där man kanske går in i polemik eller trycker till varandra lite då och då. Hon tyckte bara att det var uppfriskande. Liksom.
Ja, jag tror att det är, liksom, det är lite fler nu än vad det var tidigare i alla fall. För då var det väldigt mycket att kvinnor ska stå för den goda stämningen i salongen. Det kan ju bara både du och jag skriva under på att så, det jobbar inte vi hårt för.
Nej, men vadå? Det blir ju bara löjligt. Det är inte så livet ser ut. Och det tycker jag, liksom, de flesta killpoddarna intervjuer och så här berättar att ja, man, ja, men det är tufft att så här snicksnacka liksom, flera timmar i veckan och alltid ha samma åsikt. Det är ju inte, då blir det ju inte på riktigt.
Nej. Okej, men kanske vi ska sluta rulla oss i vår egen sal. Vi är förträffliga. Varsågod, Ann Söderlund. Take it away. Du har såna jävla roliga ämnen den här dagen.
Men nu när vi ändå är inne på svin, eller vad säger jag, så är det ändå intressant med de här folkkära ärslena som går bort. Och som vi kanske kan säga lite gick bort i rättan tid innan MeToo kom. För då hade de nog inte varit så folkkära längre.
Nej, men gud vad många gobbar där ute ska... deras memoarer hade sett lite annorlunda ut post-MeToo. Det kan man väl minst sagt säga.
Nej, men jag tycker att det är ganska intressant för att det har kommit ut en ny biografi om Robert Broberg som jag för övrigt alltid har tyckt väldigt, väldigt mycket om. Den passade lite min liksom, sinnesbild av vem jag ville vara. Jag och mina kompisar, Frida och Åsa, vilka vi ville vara under gymnasiet, om du förstår vad jag menar.
Ja, men jag har ju vuxit upp också med Robban Broberg. Dels så såg han ju ganska bra ut. Kan man inte sticka under stol med.
Nej.
Och sen när man var barn så var han hade ju såna här randiga liksom, tröjor och lite färgglada spexiga liksom, jackor. Han var ju som någon så här clownhybrid med knasiga texter. Och pilmarisk på ett charmigt sätt så där. Och han flörtade med både mamma och dotter på samma sätt på något konstigt. Jag vet inte, han hade någonting. Man blev liksom så här... Jag blev i alla fall väldigt glad som barn när jag såg honom.
Ja,
vi så kan lyssnade väl... faktiskt om utav en slump här om året på några av hans låtar och inser att men det här är ju ett ärkesvin. Alltså, vad är det för jävla texter?
Jag vet, vi kan väl lyssna lite på bland annat Upplösbara Barbara.
Mina damer och herrar, här kommer underbara Upplösbara Barbara. Underbara Upplösbara Barbara. Om du bara ensam, du bara svara ja till underbara, upplösbara Barbara. Jag bara utländsk representant.
Det här är lite annat mot än mot vatten, stan är full av vatten. Han hade ju lite också den här pratsväljarmusicerandet som han hade på 70-80-talet och randiga kläder och han fyllde liksom Globen typ 7 gånger. Ja, men han var verkligen han så... superkändis i typ mer än 40 år.
Ja, men också så här, om vi ska lyssna på den här då. Och den här sjunger vi alltså på musiken när jag gick i 5 och 6.
Jag ska aldrig glömma din gummimadrass. En blå variant som var alldeles kass. Du gav den till mig när vi kom hem en kväll. Och jag skulle få sova hos dig, Annabelle. Och jag skulle få sova hos dig, Annabelle.
Alltså det där i låten är ju liksom en omskrivning utav någon form av våldtäktsförsök där hon faktiskt säger nej.
Oh, wow. Okej.
Okay. Jo, men det är så, och det här är ju klassiska 80-talet där man tittar så sjukt mycket mellan fingrarna och skrattar. Likt har du hört den förut. Fast man förstår inte riktigt att det här är en tragedi mellan fingrarna.
Ja, nej, jag håller med dig. Men det var ju ingen som gjorde några analyser rätt. Kan vi komma överens om det?
Vi har ju redan konstaterat att 80-talet inte var ett speciellt reflekterande årtionde.
Och det som är intressant...
Det man såg, det fick man.
Ja, och jag tycker det är intressant med den här tidens liksom musicerande gubbar. Att de alla hade liksom, ja, men psykisk ohälsa, hamnade på hissman och liknande, men också hade liksom ett självförtroende som var 5 gånger Micke Persbrandt. Ja, men det var ju så. Och så tycker jag liksom att det är väldigt, väldigt intressant. Och i den här nya biografin då, som Claes Gustafsson har skrivit, så har han ju intervjuat hans ex-tjejer. Ex-fruar. Inte hans barn, hör och häpna, men hans ex-fruar. Och de berättade då att han var sexmissbrukare och, ja, men ett ärsle på alla, och otrogen och, ja, men alltså notoriskt men, otrogen.
Det är också någon av de här fruarna som då har också fått stått ut med. Det var ju den senaste frun då. Som också var så här att han började ju liksom öppet tala om vilken kvinna han skulle gå hem med efter sin föreställning. Och resonerade om detta liksom med henne.
Mm.
Och så som hon sa, så här, visste man att det fanns en lockhårig kvinna i salongen, då visste man också att det var Robban skulle gå hem med henne sen. Och det var bara någonting man fick finnas i. Liksom.
Precis. Och det stod de ut med tills de inte längre stod ut då, om man ska säga. Men de talade...
Och han tog uppenbarligen med dem hem, vissa.
Jaha, det har jag missat.
Ja, gud ja. Det var ju någon som sa så här, fick sätta upp, säga stopp till sist. Så här. Du får inte ta med dem längre än till trapphuset. För då hade hon också barnen hemma. Alltså deras gemensamma barn hemma. Alltså han hade med sig brudar hem. Så jag fattar det.
Fräscht. Och ändå så talar alla så varmt om honom, vilken fin människa han ändå var. När han inte sökte sig själv och inte var ett ärsle. Och det känns ju fortfarande väldigt mycket så här.
Ja, men tillbaka till outredda liksom, generationer. Det här är ju en superbipolär människa. Han hade ju också så här super ups. Och då var han fantastisk. Och sen så hade han super downs. Och då var han typ suicidal. Och hatade sig själv och sådär outtömliga liksom, lejongapet till bekräftelsebehov.
Jo, men jag tycker ändå det är en intressant fråga som den här Claes Gustafsson ställer. Att så här, jaha, men han var ju liksom en superstjärna, men det är få som ändå har koll på honom 5 år efter hans död. Liksom.
Och det, men fatta vilken tidskapsel 80-talet var.
Men då tänker man så här... Men det handlar ju mycket om att han sökte sig själv och inte gillade det han hittade. Men det kanske handlar mycket om att personkulten, den typ av människa som han var så levande och tog så mycket plats. Han hade så mycket självförtroende. Men när den personen inte längre finns så undrar man också så här, det kanske inte var så himla, himla intressant. Alltså han kanske inte var så himla intressant.
Ballong.
Ja, som han framställde sig om. Han kanske var en liksom en snygg chimär på något sätt. Jag vet inte om vi kan komma på någon annan som också så där försvann ganska snabbt. Inte ABBA då till exempel, men
Nej, men jag tänkte ändå på så här, man tänker ändå när man tänker på Björn Skifs idag, så tänker man så här, wow, vilken låtrepertoar han har, vilken jävla karriär. Så bara så här, inser man fan. Vänta ett tag. På riktigt, vad har han gjort? Jo, han gjorde liksom Ogachaka och det där med Blue Swede.
Ogachaka. Nej, fast jag...
Sa
nej.
Hette, vänta. Vad sa du att det hette?
Ogachaka. Ogachaka.
Ja, ungefär.
Där håller jag inte med Björn Skifs. Kom inte och snacka skit om honom.
Vänta nu. Vad
Peter
gjorde han
Lemark på 80-talet? Kan jag skriva
Nej. Peter Lemark kan du röra inte. Men däremot, alltså vänta ett tag. Björn Skifs. Han har gjort, jag undrar det med Agnes. Men innan Agnes-låten, vad har han gjort?
Du vet ju att det är min hemliga fetisch.
Det skiter jag i. Ja, han gjorde liksom låtarna till Strul och typ Drömkåken. Det var liksom otroliga liksom Bengt Palmers produktioner, 80-talspastisch som inte går att lyssna på idag. Sen var han ju också med i Nöjesmaskinen och Nöjesmassaken. Han hade en lång karriär på 80-talet när musikkarriären antingen gick dåligt eller att han var trött på det, där han var programledare och också för Blåsningen etc. Då i Nöjesmaskinen så gjorde han den här låten. Nu Magnus ska du spela Vill du inte ha mina kyssar? Får du inte mina pengar?
Vill du inte ha mina kyssar?
Jag gjorde ju en musiktävling i somras, eller en musikquiz på min story när vi åkte bil. Perfekt billek faktiskt, kan jag tipsa alla. Låtar som har klarat Me Too eller inte. Och där kvalificerade faktiskt Robban Broberg in med 2 låtar som var precis de här vi spelade, som inte klarade Me Too. Och den här var också med på den listan. Så jag skulle vilja säga att Björn Skifs, ja, han står skral till, måste jag säga.
Aha. What do you know that I don't know about?
Sen så kommer ju han att överleva Me Too, för han har aldrig varit asshole, vad man vet. Men liksom, hans låtrepertoar är väldigt mycket tunnare än vad man tror. Hans röst är bra däremot.
De har ju ändå varit så här schyssta rek och karaslokar och pappor. De har inte varit den där Cornelis Vresevik, lättsårade,
otrogna typen. Han hade ju inte klarat Me Too.
Vilka män hade inte klarat Me Too? Alltså, 99%.
Vilka män har klarat Me Too?
Jag är chockad över att vissa män har klarat Me Too. Det har bara handlat
Joakim
om fly.
Joakim Lundell, att han har klarat Me Too. Att han har kommit ut som en form av folkhjälte. Alltså så här, jag kan ju skratta åt det idag och jag får ju verkligen skylla mig själv. Men mycket orsaken till varför han är där han är, det är för att jag var projektledare utav Kungen av Tylösand. Och jag kom på att jag vill göra ett svenskt Jersey Shore och hitta en artikel med honom och hans polare i någon liten lokalblaska där de kallar sig för Partille Johnnys.
Partille, ja.
Ja, det är en typ av Jersey Shore. Mycket spraytan, svartfärgat hår, spretigt. Den här killen borde vi kasta till det här programmet vi funderar på att göra i Tylösand, sa jag. Ska vi leta upp honom? Jajamän. Och på den vägen var det. Och nu står han där och plockar hem kristallen.
Just det, han tog ju hem en kristall.
För hem. Årets program. Alltså framför liksom bäst i test och... alltså det var ju ganska ordentliga jaw drops på precis alla som stod där och försökte hålla masken. Men det var svårt.
Ja, men hur är det ens möjligt då? För vi har ju pratat lite om det där. TV har ju liksom fått någon ny storhetsera. I och med, det hade ju satt igång redan innan corona, men det fick ju också en ordentlig skjuts, tror jag, av just covid, att alla sitter hemma och kollar på skärmar och TV och kanske också längtar tillbaka lite till forna traditioner, DDR i Sverige, kan jag tänka mig.
Ja, men absolut. Men det är ju så här, det är ju lika många storproduktioner idag. Alltså svensk television har inte gått så här bra sen liksom Robinson-eran, det vill säga slutet på 90-talet och början av 2000-talet, när man hade liksom runt 30 egenproduktioner där alla hade kollat på svensk TV. Sen har det varit egentligen helt dött i väldigt många år, och det enda som har liksom präglat TV-utbudet har varit x antal version av Paradise Hotel, Ex on the Beach och liksom den typen av falang. Sen har det varit liksom stiltje på nästan alla andra fronter. Helt plötsligt så knäcker vi koden någon gång där med Bron och börjar starta att göra egen produktion och satsa på riktigt tung dramaturgi, underhållning, dokumentär och så vidare. Och nu har vi ungefär lika många produktioner upp och snurrar. Så man tänker att så här, det här är ju rimligen TVs nya guldålder. Mm. Men Kristallengalan har ju inte riktigt fångat upp där. Plus att det som parallellt har seglat upp med den traditionellt programmerade underhållning som man ser på TV4 med typ René och David etc. Det är ju just de här influencerstjärnorna då, som alla nästan har fått varsin... varsitt eget program och kan då flytta över sina tittare till Play-kanalerna på grund av att de har en stark fanbase. Och det här har ju varit ett lyckat koncept, och har man en stark fanbase som Joakim Lundell har, då är det inte så svårt att dopa en röstningsomgång likt ett ryskt presidentval för att få alla sina fans att betala, 1,1 miljoner fans att betala 5 kronor för en röst. Mm. Och det är ju liksom tyvärr Josefin Bornebusch fans ovilliga att göra. Nummer 2, så är ju inte de supersugna på att be sina fans om det heller.
Jag tror att det mer handlar om det, vet du det?
Det är väl klart att det gör.
Att det är liksom...
Men då kan du inte heller förvänta dig att få ett korrekt resultat. Eller? Är det ett korrekt resultat?
Ja, men det är ju ett korrekt resultat. På ett sätt är ju det. Eftersom det är följarna och tittarna som har röstat.
Jo, men om du kan liksom...
Men det är ju inte för det bästa programmet. Det kan man väl ingen...
Nej. Men problemet är ju här att här skulle man ju hitta ett medianvärde. Om man nu skulle slå ihop liksom, Joakim Lundells fans med alla David Sundins fans etc. och så vidare. Och så ser man, okej, det är 3 miljoner människor i, den här, i det här paketet. Alla de rösterna fördelas enligt någon form av procentsats, most likely, på vem som skulle rösta på vad. Där någonstans får man ju ut någon form av median eller relevans i det här. Mm. Kanske skulle den här röstningen behöva fungera lite som Melodifestivalen om röstningen. Att de som röstar via telefon, de får x antal scores. Och de som röstar via juryn, det blir x antal scores. Och så summeras de här ihop. För som det är nu så är det ju liksom en riktigt ryskt val på Kristallengalan. Sen så säger ju det någonting om samtiden.
Känns det som renhårigt. Belarus.
Ja. Ja, men alltså det här är en supersvår fråga, eller hur?
Ja, jag håller med dig. Men jag har ju suttit med i juryn någon gång och jag vet inte, det känns inte super.
Hur kan du ha suttit med i juryn? Du har ju för fan inte ett enda tv-program.
Nej, det är det jag menar. Så det... jag säger det, Belarus. I år var det ju såklart extra svårt. Den enda som i huvudet kunde gjort det där med någon form av heder i behåll var ju Petra Mede. Stå som ett litet kaféprogram. Få komma in 2-2, 4-4. Ja, det var ju inte lätt. Men hon är ju vass. Alltså. Jag vet inte, det är någonting med henne. Hon är liksom... Hon är så osvensk, hon är så snabb. Och sen den där rösten avmätta som klipper också. Så när hon gick fram till Peter Magnusson.
Ja.
Nej, men du vet, han klarar inte av någon form ens av minikinikritik. Eller ens liksom, han klarar inte ens av ett skämt gentemot sin persona.
Sen måste jag faktiskt säga stort hyll till Edvard of Silén för det fruktansvärt roliga VB som det kallas för, ett inslag med Robert Gustafsson som då imiterar Anders Tegnell. Speciellt måste jag säga passagen från Så mycket bättre.
Kära Anders, den presskonferensen som jag fastnade lite extra för, det är nummer 148.
Men gud, ska du göra det?
Ja. Gå då, vi börjar som vanligt med en snabb översikt. Där vi ser en
besökning
av totala...
Ja, sensationellt roligt. Och då kanske inte jag är Roberts största fan. Som när han gör den här speedåkar-Tony. Har så här 300 miljoner visningar. Och jag bara sitter... Jag försöker att knäcka koden. Vad det är som är så roligt att han ligger och låtsas åka speedway med en snus under läppen. Men,
för att han är folklig. Han är ju Leif och Billys förlaga.
Jo, jag fattar det, men jag tycker ändå inte alltid att han är rolig. Men det...
Nej,
här...
men sen tycker jag att han är briljant som Tobias i Morgon och Tobias exempelvis. Alltså, den karaktären är ju fabulös, för den finns ju, precis som Morgon finns.
Jo, precis som jag finns.
Jo, sitter jag ju och poddar med just nu.
Fortsättningsserien från Belarus.
Det är ju fel igen, jag orkar inte.
Nej,
du
håller med.
Säger också Belarus.
Belarus, Belarus.
Som att Tobias imorgon och Tobias skulle säga Belarus.
Belarus.
Jag kommer ihåg vi gjorde en pilot för Kungarna av Tylösand 2 som aldrig blev av.
Tack,
när vi skulle skicka
Gud.
Hela gänget till Val Thorens. Det är fruktansvärt roligt. Och då fick vi Joakim Lundell att spela in en liten videohälsning. Och så sa vi så här, och så sa vi så här, tänkte vi, nu ska vi inte säga hur man uttalar Val Thorens, utan nu låter vi honom bara tolka texten. Det var ett väldigt klokt beslut, för helt plötsligt kom så här: Kungarna är tillbaka, vi ses i Val Thorens.
Det är
det var du
serie.
Nu, Belarus. Eller hur? Den,
ja,
den vill man ju
Tobias
se.
Tobias imorgon i Val Thorens. Ja, det vill man faktiskt se.
Eller ska vi åka till Belarus? Ja, men är det spiket i kistan för Kristallen eller inte? Det är det vi undrar.
Men det undrar man ju varje år. Det har väl aldrig varit någon riktig spik på någon av kristallerna.
Små nubb.
Jag kommer ihåg när jag själv var programledare med Rickard Olsson. Direktsändning.
Nej, du var ju det.
Med det mest galna löshåret i svensk tv-historia. Det var
Gud,
liksom,
den här bilden måste jag leta upp.
Men Charlotte Perrelli slängde i väggen i någon liten guldgala blåsa. Så var jag nominerad också, så det blev lite som Fawlty Towers. Jag sprang upp och ner då. Ner och satte mig, blev filmad för Sölden och Bie.
Åh, oh, herregud.
Ja, det är kul att tänka tillbaka.
Kvinnan som försvann, Ann Söderlund. Vad hände? Vad hände med din tv-karriär?
Jag vet inte, jag tänkte att jag skulle ta tag i den igen faktiskt.
Är det så?
Ja, det har blivit, alltså, det har varit mycket podd senaste åren.
Ja, men alltså, jag tänker mig så här, tröttnar man inte på tv-mediet? Inte du, du är perfekt för tv i och för sig.
Ja, det är det jag också tänker. Så jag måste, jo, men det gör man ju som allting, det vet du. När man liksom suttit och rannat artiklar i några år så håller man på att kräkas på det. När man gjort mycket tv så kräks man på det. Det är bara så, alltså, att vara en Gry Forssell-programledare, det har ju liksom aldrig varit attraktivt tycker jag.
Nej, alltså det är kanske inte alla som har den möjligheten heller, som
nej,
inte bara säga så.
Absolut.
Så, men nej, men jag är själv en oerhört rastlös person, så jag förstår precis vad du menar.
Men någonting som jag tycker är väldigt spännande, det är ju då människor som försvinner och sen kommer tillbaka, som iscensätter sitt försvinnande. Och då är det bland annat Olivia Newtons ex-man. Jag tycker
Olivia Newton-John, en liten alltså Newton-John,
Grease.
Sandy.
Ja. Hennes då pojkvän Patrick McDermott, som var en korean-amerikansk filmare eller kameraman. Han försvann ju då 2005.
Ungefär samtidigt som din tv-karriär.
Ja. Nej, det var lite senare där. Och 3 år senare så var ju hon omgift. Så då kände jag så här...
Ja, men vad fan, det skulle väl vem som helst vara, eller?
Jo.
Skulle du gå där och tråla? Ärligt talat, om Mattias hade försvunnit, hade du gått där och trånat i längre än en kvart?
Nu är du ond. Nu är du rakt genom ondska.
Ja, det kanske var ledsen i 3 dygn.
Ja, men okej, det kanske är sant. Jag kanske är hård, men det är ändå, man skulle ju ändå gå och tänka på det. Olivia Newton-John säger då i ett australiensiskt tv-program för några år sedan att ja, frågan, jag har ju tänkt på honom och Patrick McDermotts öde har ju dykt upp i mitt huvud lite då och då, bla bla bla. Men jag bara tänker hur man själv skulle reagera. Tänk dig själv om du helt plötsligt imorgon fick en rapport om att Joel hade försvunnit under en mystisk fisketur i Enköping typ. Vad skulle du tro då? Tror du att du skulle känna som den människor känner det är? Om det var på riktigt?
Ja, men grejen är att det är ju en lose-lose här. För är det någonting shady, då är du ju förbannad och förkrossad för det. Om det är... liksom bara att den här personen har försvunnit, då är man ju också ledsen och förkrossad för det. Och dyker den här personen då upp, då skulle man bli ännu mer förbannad. Så man kan inte vinna i den här situationen. Alltså det finns ingenting som kan få en att ta tillbaka.
Ja, men då tänker jag. Sen så läste jag om att Agatha Christie under sitt liv då försvann 10 dagar. Alltså hon var som spårlöst försvunnen under 10 dagar och blev efterlyst av sin dåvarande man, som i och för sig hade precis varit otrogen. Hon hade fått reda på det. Men hon var alltså helt försvunnen från jordens yta i 10 dagar. Och hon har skrivit en självbiografi, gjort ett otal intervjuer. Agatha Christie, för er som inte vet om det, så är det världens mest kända deckardrottning. Nej, men då tänkte jag, då blev jag så skrattig. För jag tänkte på, om du skulle försvinna spårlöst i 10 dagar, så skulle jag ju knappt ens efterlysa dig.
Alltså om inte vi har en podd, och du har ju aldrig en telefon eller? Så jag menar, det här är oddsen. Oddsen för
nej, men det är inte så att du skulle, jag skulle ju inte efterlysa dig på Missing People samma dag, det skulle jag inte göra.
Grundläggande så skulle du förutsätta att jag är sur för någonting. Ja. Och det har inte svarat på 3 liksom kall. Ja. Då skulle du vara sur tillbaka ja, under sex ja, dagar.
Och sen skulle du vara tillbaka.
Nu är vi uppe i 9 dagar. Nu är vi uppe i 9 dagar.
Sen tionde dagar skulle jag bli lite orolig.
Och sen kanske tionde dag, då skulle du typ så här.
Det är man Joel.
Vad håller du på med? Och sen skulle du kanske ringa Joel. Ja,
fortfarande
dagar.
Lite sur skulle du, och aggressiv.
Ja.
Även då tänkte jag på vad jag skulle ha tänkt att du hade varit de där 10 dagarna. Om du aldrig skulle kommentera det när du kom tillbaka.
Ja, vad hade jag gjort då?
Att jag tänker att du hade så här, varit på någon fest med massa yngre människor. Ja, men lite så här sköna, roliga, coola människor som är så gränslösa som du var när du också var runt 20 plus. Och sen hade det varit någon rikis där som hade någon, ja men ni hade liksom gjort på den ena eller andra och druckit skumpa och ja men det kört på liksom. Och sen var det någon som hade haft jag tänker mycket Epstein-feeling. Ni hade haft någon helikopter som hade tagit någonstans. Och sen hade du blivit liksom ja, men full och slocknat och vaknat upp dagen efter. Och sen så hade det varit lite pinsamt. Så hade det blivit kanske lite kär någon hit och dit. Du hade bara liksom kört på i typ 8-9 dagar. Och sen hade du fått sån otrolig ångest. För du tänkte så här, shit, jag är Joel och lille lördag och barnen. Och så hade du liksom tagit det hem och smygit in och så här, förlåt.
Alltså, du känner liksom inte mig. Jag blir liksom extremt provocerad.
Ja, men vad hade du gjort då? Vad hade du gjort i 10 dagar utan att höra av dig om du inte hade festat? Hade du suttit och jobbat på jobbmöte eller? På en liten ö i Skopje?
Alltså, alternativ ett, alltid. Garanterat jobbat. Suttit och så här, låst in mig någonstans och jobbat. Och så här, typ, eller varit på någon sån här kurs för att så här, Joel har sagt du har blivit för mobilberoende. Du måste lära dig att stänga av. Det är alternativ två. Uh-huh. Men typ. Eller så hade jag varit så här, jag kan inte prata med Ann. För säger jag det här till Ann och jag har jobbat med något hemligt projekt, då är allt över. Typ. En sån typ av strategi.
Men det här är ju roligt för det är alltid du som läcker, inte jag. Så den kan du inte riktigt...
Men vänta nu lite lilla gumman innan du pratar för länge här.
Då skulle jag tänka att du var på så här bara vara läge med teknikfritt samhälle i 10 dagar.
Ja men typ Ann Söderlund 10 dagar.
Mm. God morgon.
Så vet jag direkt att du hade åkt till Spanien. Jag hade varit i Spanien.
Spanien.
Andalusien någonstans. Ja men jag hade varit i Spanien känner jag på mig. Det är någonting Andalusien. Med spanjorer och dig som känns som det rimmar.
Taxichaufför i Spanien. Fiskesnubben. Du och jag klarar av att vara på tyst terapi på bara vara. Hur länge skulle du på riktigt klara av det?
Menar du tillsammans eller separat?
Nej, tillsammans.
Tillsammans 1 minut.
På varsitt håll 1 timme.
På varsitt håll 1 timme.
Jag fattar inte folk som gör så där frivilligt. Det är faktiskt sensationellt, tycker jag.
Men alltså, jag tänker att det är ju tortyr i sig.
Ja, ja. Nej, jag skulle också vara så himla rädd för vad jag mötte. Och jag tänker också på den gamla klassiska filmen, vad heter den? Eat, Pray, Love. Där hela boken går ut på att hon ska vara på något så här tyst läger, vill jag säga. Men tyst
något ashram.
Och liksom, hon måste förstå att det kan ta månader innan hon njuter av tystande, kommer upp i 7:e chakrat. Och till slut gör hon det. Men jag tänker så här, det är klart att man säger det. Annars verkar man ju dum i huvudet. Om man har suttit på den här tyst i 7 månader och aldrig kommer någonstans. Så att jag tror att det är mycket fake.
Ja, alltså jag tror liksom inte jag kommer in i mig själv så långt. Jag tror inte att mitt 7:e chakra finns.
Där måste jag också komma tillbaka till Robert Broberg. Jag kanske inte kommer gilla vad jag hittar heller.
Ja men exakt, det är så här, alltså tillräckligt mycket telefoni och babbel håller demonerna på avstånd, säger jag. Men Ann Söderlund, ser du till podda med dig? Det blev en lång och babblig podd. Jag ber om ursäkt för mycket fniss. Det har med tid i klockslaget att göra. Klockan är 23:30, det är måndag och nu har jag fortfarande 2 glada jobbtimmar kvar. Vi jobbar 17 timmars pass nu för tiden. Det är så skönt.
Grattis! Men vi kanske ses om 10 dagar.
Vi får väl se om du hör av dig och undrar vad jag är, så kanske jag svarar.
Okej, puss, vi hörs imorgon.
Ja.
Hej, puss, älskling. Puss. Hej då.